Hej och välkomna till avsnitt 995 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Brexit kommer nu att bli en realitet i Storbritannien. Min kollega John Gustafsson uppdaterar om det senaste. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om Brexit och det är ju så här nu att det har gått ett tag sedan valet, nyvalet. Och ja, berätta lite mer om vad som har hänt sedan dess.
Ja, det senaste som har hänt är att Boris Johnsons utträdesavtal har formellt gått igenom det second reading som man kallar det för. Vilket är alltså den näst sista omröstningen. Vi kan ju alltså påminna om den brittiska parlamentariska processen är mer komplicerad än svenska och man ska rösta om saker i flera omgångar. Men det här gick igenom och det gick igenom med stor marginal så att man kan säga det fanns om det fanns något liksom tvivel om att Storbritannien kommer lämna EU den 31 januari under Johnsons avtal så finns det inte det längre utan det blev en röstsiffra var 358 mot 234 så det var en väldigt bekväm majoritet. Jag ska också nämna att sex stycken av Labours ledamöter gick emot partipiskan i det här och valde att stödja utträdesavtalet och ytterligare 20 stycken valde att avstå och gjorde så med offentliga uttalanden och sa att men ungefär att väljarna har röstat för det här och vi kan inte gott samvete stödja det men vi kan inte liksom vara odemokratiskt rösta emot det. Nej. För jag menar de konservativa har ändå vunnit valet, de har vunnit i övertygande, de har vunnit det på en kampanj som har fokuserat på get Brexit done med just det här avtalet. Så det är ett moraliskt principiellt så att säga, en moraliskt principiellt ståndpunkt. Mm. Och det kan jag verkligen respektera. Och det är den hur ska man säga det jag hade hoppats och trott faktiskt att Labour skulle ta också just att vi kan inte stå bakom det här men vi respekterar väljarnas beslut så vi gör ingenting helt enkelt. Vi avstår. Och det tror jag Labour hade tjänat på i slutändan. Men så gjorde man inte utan man gjorde liksom ett last stand så att säga så mot Brexit och det har man väl rätt att göra, de har också valda ledamöter. Man skulle också säga att Labour har ändå ett teoretiskt mandat för att agera som man gör. Och det är att en majoritet av väljarna röstade faktiskt för partier som antingen vill stoppa Brexit eller vill ha en andra folkomröstning. De flesta av dem såklart på Labour. Mm. Så det var drygt 52% av väljarna som röstade på sådana partier. Men på grund av Storbritanniens valsystem så blir det inte så i verkligheten. Det här kan man ju tycka att man kan tycka vad man vill om det valsystemet. Jag tycker att det har sina brister för att Storbritanniens valsystem är byggt för ett tvåpartisystem och nu har Storbritannien fler än två partier. Mm. Och det gör att man får väldigt, bakvända valresultat där. 43% av mandaten leder till om det är 58% av mandaten som Tories har. Det kan man ha sina åsikter om, men det är den spelplan som, och vi ska säga att även Labour står bakom det här valsystemet. Man har haft chanser att reformera det, men man har inte velat göra det.
Nej.
Så
vad innebär det här för Labours alltså interna splittring eller den partidebatt, interna partidebatt som pågår nu?
Ja, så det var ingen av de potentiella partiledare kandidaterna som röstade för den här som röstade för utträdesavtalet, så jag tror att man är rätt enade på den punkten. Utan det jag tror kommer att bli en diskussion i Labour, det är ju huruvida man går vidare med att vara för, alltså okej, om vi säger så här, Storbritannien går ur EU den 31 januari, det är en månad dit, vad gör man efter det? Kommer man då att säga att vi ska gå med i EU igen? Eller kommer man att säga att okej, okay, det här loppet är kört, nu får vi göra det bästa av det här.
Mm.
Och här kommer det definitivt att finnas två falanger i Labour där. Den som vi pratade om tidigare, Tony Blair-falangen, är den falang som definitivt kommer vilja gå med i EU igen. Tony Blair är en, jag menar, ideologisk internationalist och han har fortfarande många vänner i Labourpartiet. Så det kommer definitivt finnas någon som vill åtminstone på sikt gå med i EU igen. Vissa kommer vilja att man ska kampanja på det. Medan vissa kommer säga att ja, jag menar, helt oavsett vad man tyckte om det här resultatet, så nu är det gjort. Man ska också säga att det är väldigt annorlunda. Man kan tro att alla som vill vara kvar i EU kommer vilja gå med i EU. Men det är väldigt osannolikt. Och det här är av två skäl. Det ena det är att när Storbritannien väl gått med i EU och himlen inte fallit ner, så kan det kan framstå som ett ganska bra beslut, eller åtminstone ett...
När man har gått ur EU, menar du?
Ja, precis. Ja. När man gått ur EU och domedagsscenarierna inte har inträffat, då kan man helt enkelt tycka att ja, men det kanske var lika bra att vi gick ur, liksom, varför? Varför bryr sig om att gå med igen? Även om man är ursprungligen bara för medlemskapet. Men sen samtidigt så är det att Storbritannien har faktiskt ett väldigt förmånligt EU-medlemskap som läget är nu. Storbritannien har ett väldigt förmånligt EU-medlemskap faktiskt. Framförallt då i att man får rabatt på sin medlemsavgift. Storbritannien betalar, jag menar, man är en nettobidragsgivare till EU, så är det. Men man får en ganska stor rabatt på sin medlemsavgift som till exempel inte Sverige får.
Och som man inte skulle få om man anslöt sig igen.
Nej, för det är det som är grejen. Att det här var något som Margaret Thatcher förhandlade fram med EU på 1980-talet. Att man skulle få den här rabatten. Och det var med det indirekta hotet att man annars kanske skulle kunna tänka sig, jag menar, bara strunta i allting. Men skulle man gå med igen, då skulle det komma med... skulle med allra största sannolikhet komma utan den här medlemskapsrabatten. Och det skulle även kunna komma med kravet att man går med i euron, vilket är något som, menar, ja, det är knappt 20% av britterna som tycker att det var en bra idé. Så jag menar, det blir helt, att gå med igen blir inte riktigt samma sak som att om man bara hade fortsatt vara medlemmar. Nej. Och det här är någonting som, jag menar, skulle det vara prat om att gå med i EU igen, så kan jag säga att det är något de konservativa och Boris Johnson och, jag menar, även, jag menar, alla EU-motståndare skulle påminna britterna om det. Mm. Att vi får inte samma villkor nästa gång. Så det här, vi ska också säga att det finns vissa kandidater som faktiskt redan har tillkännagett sin kandidatur till Labours partiledarskap. Fick ju påminna om att Jeremy Corbyn nu kommer att avgå nu till våren. Han tillkännagav det på valkvällen. Och Clive Lewis och Emily Thornberry har tillkännagett sina kandidaturer. Clive Lewis, om han skulle bli vald, skulle han bli den första svarta partiledaren.
Just det.
I Storbritannien. Och det är ju såklart en, jag menar, för identitetsvänstern så är det såklart en, ja, det spelar roll, det ska inte spela roll, men det är ju en sån där, ja, ett glastak som man gärna vill spräcka såklart.
Mm.
Och Lewis är också en Corbyn-loyalist, så han har ju definitivt stöd av den falangen. Man kan säga att han är en yngre och svart Jeremy Corbyn.
Okay.
Mm. på många vis. Men man ska inte räkna ut honom. En av hans nackdelar, ska man säga, det är att han är född i London. Och det är en nackdel just för att Labour försöker, jag menar, ett av de, vi ska inte säga kriterier, men ett av de önskemål som många Labour-aktivister har för sin nästa partiledare, det är att han ska komma från norra England. Och det är för att det är där partiet har tappat jättemånga mandat, det är där man behöver, ja, men det är den delen av landet som man måste visa att man bryr sig om.
Mm.
Och att då välja en London-bo, det är inte riktigt, ja, det passar inte riktigt.
Nej.
Så Men med det sagt, det som sagt, det var de smarta analytikerna önskar. Det betyder inte att medlemskåren tycker samma saker. De kan mycket väl tycka att ja, men vi får vår egen Obama. Det här är ju jättebra. Mm. Så, andra, det ska man inte räkna ut.
Den andra kandidaten då?
Emily Thornberry, riktig etablissemangs... riktig etablissemangs... veteran. Så har suttit i skuggregeringen nu som Secretary of State, alltså utrikesminister, och har även suttit som skuggjustitieminister tidigare. Hon har varit suttit i parlamentet sedan 2005, så hon är ganska ganska erfaren. Kommer från Islington South, som är alltså den valkrets som gränsar till till Jeremy Corbyns valkrets Islington North.
Mm.
Och det ligger alltså i London. Så då båda de två kandidater som har tillkännagett definitivt att de kandiderar, det är Londonbor. Och det är som sagt, det är inte riktigt en fördel. Nej. Här, om vi ska vara helt ärliga.
Nej.
Nej men alltså hon är däremot inte, jag menar, inte fullt så jag menar, inte fullt så liksom corbynist, om man säger så. Så hon står mer åt mitten definitivt, men fortfarande det är inte riktigt något break från Labour som vi känner det som ett parti för, ja men, medelklassen i London, om man säger så.
Nej. Det finns ju också en Tony Blair-falang, och Tony Blair själv har väl uttalat sig på ganska nyligt, va?
Tony Blair har gjort det väldigt tydligt att han tycker att Labourpartiet borde välja någon som honom. Inte exakt honom. Nej. Men Tony Blair sitter inte i parlamentet längre och kommer inte kandidera. Men Tony Blair har gjort det ganska tydligt. Han är väldigt besviken över Labour och över det sätt som han har hanterat Brexit, hanterat valkampanjen, över, jag menar, hela vänstervridningen under Jeremy Corbyn, och det faktum att man förlorade hans valkrets. Det var en av de valkretsar som Labour förlorade. Okay. Nämligen för första gången på vet inte 50 år. Så Sedgway, som Tony Blair alltså representerade när han satt i parlamentet, som nu representeras av de konservativa. Och det var väl det som jag tror var, för jag tror att Tony Blair har varit ganska tyst förhållandevis under valkampanjen. Han sa att han var inte säker på att väljare alltid skulle stödja Labours kandidater, utan det fanns liksom, ja, man skulle rösta för den mest EU-vänliga kandidaten i sitt valdistrikt och inget annat.
Mm.
Labour eller inte. Men han har varit ganska tyst ändå, men jag tror att det där var liksom lite av en emotional blow, om man säger så. Att då blev det personligt ifrån dem när Jeremy Corbyn slarvade bort hans eget valdistrikt.
Mm.
Så det är intressant, men jag tvekar personligen på att Tony Blair kommer att endorsa någon kandidat i det här partiledarvalet. Den enda situationen jag skulle kunna se det ske, det är om det finns till exempel två Tony Blair, eller alltså moderata Labour-kandidater mot en extremvänsterkandidat, så tror jag att han skulle kunna endorsa en av de moderata kandidaterna, just för att se till att den här mittenfalangen i Labour samlas bakom en kandidat.
Mm,
så det skulle jag kunna se hända i sådana fall. Men jag tror att det ligger i sådana fall längre framåt.
Mm.
Och vi ska också säga att Lisa Nandy, som jag berättade om i förra podden, hon har officiellt uttryckt intresse. Hon har inte tjänat någon officiell kampanj, men det är väl all but certain, så att säga.
Mm.
Och hon är ju den som jag skulle tro är farligast som partiledare, överlägset. Dels för att hon är från norra England, dels för att hon har precis rätt frågor för tiden. Hon är skuggminister för energi och miljöfrågor. Och hon är ung, hon är har utländsk etnicitet, hon är från Asien. Är från Asien, jag tror hennes föräldrar är därifrån. Mm. Men hon har utländskt påbrå helt enkelt, vilket ses som positivt i Labourpartiet. Hon är väldigt vältalig, hon är Definitivt anti Corbyn. Hon, jag menar, som sagt, hon var med i en kupp mot Corbyn, en kupp som misslyckades då 2016 efter folkomröstningen, när man försökte få bort Corbyn från partiledarposten. Så hon kan, man kan inte säga liksom att ja, men hon är precis samma som Corbyn, det funkar inte som argument. Och hon har hon är, jag menar, vi är 5 år till nästa val troligtvis. Så det här är inte något som, jag menar, Det finns lång tid, det finns mycket att spela på, men generellt efter andra kandidater känns det som att hon är den definitivt farligaste, för jag är inte säker på vilken vinkel man ska attackera henne från, mer än alltså den mer generella kritiken mot Labourpartiet. Sen det faktum att hon är hyfsat ung också, nyss fylld av 40, det gynnar henne definitivt också. Och hon ser yngre ut dessutom. Så jag tror att det är en kandidat som är farlig. Så jag hoppas att hon inte ställer upp.
Okej, om vi går tillbaka till Brexit då. Det är ju så här att det ska tryckas som ett annat, ett mynt, för att på något sätt minnas eller påminna om att Brexit har skett. Kan du berätta om det?
Ja, man ska trycka upp ett mynt, och det här är för över tredje gången. För att ursprungligen skulle man trycka upp ett mynt som alltså hade ett datum, alltså myntet ska ha Brexit, datumet för Brexit, och sen ja, men någon typ slogan och fina ord liksom. Men det här gjorde man ursprungligen inför det ursprungliga Brexit-datumet, som alltså var 29 mars. Men då var man tvungen att smälta ner alla de mynten igen, för att när Brexit sen inte blev av den 29 mars. Okay. Så tryckte man upp en ny omgång på 1 miljon mynt till den 31 oktober. Sen blev inte det av, så fick man smälta ner dem också. Nu trycker man upp dem för den 31 januari. Och tredje gången gilt, får man väl säga. Så det är 50 pence, alltså ett halvt pund, ungefär 5-6 kronor. Och på den så kommer det stå Peace, Prosperity and Friendship with All Nations.
Mycket intressant.
Så, och det kommer finnas i guld, silver och nickel. Så det här är, och det kommer att gå ut då samma dag, alltså gå ut i cirkulation då samma dag som Brexit går igenom, 31 januari. Och så det är, ja, som sagt, tredje gången gilt. Okay. Vi hoppas på det bästa nu. Ja. Det här börjar bli ett dåligt omen, liksom, när man börjar tycka upp minnesmynt.
Ja,
men kan jag också säga att Europaparlamentet kommer att rösta om Brexit-överenskommelsen den 29 januari.
Just det.
Och det kommer att gå igenom, det är inget tvivel om det. Det kommer bli intressant att se hur alla svenska ledamöter röstar, om det är några som röstar emot. Men det kommer att gå igenom, så där är jag inte orolig.
Du jobbar åt en, hur kommer hon att rösta?
Hon går självklart att rösta för.
Just det. Ja, okej. Okay. Men ja, tack John.
Tack själv.
Det var avsnitt 995 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.